With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Hej hörni, ni ska snart få höra veckans avsnitt. Vi kommer gästas av psykologen Rebecca Svensson, prata lite på spartum, depression, oro, ångest under graviditet och lite annat. Men först så vill jag bara uppmana alla er som lyssnar att göra en sak, och det är att skriva på en namninsamling för att försöka göra allt vi kan för att förhindra att projektet Min barnmorska, som utgår från Huddinge sjukhus i Stockholm, att det projektet slopas. Det är alltså Sveriges enda regionfinansierade caseload midwifery, alltså ändra regionfinansierade vårdformen där man får stöd av samma barnmorsketeam under graviditet, födsel och postpartum. Ett projekt som är så otroligt uppskattat av familjerna som ingår i det, och av barnmorskorna som arbetar inom det, inte minst. Men det riskeras nu att tas bort på grund av Karolinskas ledning, tyvärr. Och det vi kan göra är försöka visa att vi inte vill det. Så jag uppmanar er verkligen att gå in på våran länk i våran profil. Jag kommer lägga länken där. Och skriva på namninsamlingen. Ni kan även följa min barnmorska på Instagram för att läsa mer om projektet, om ni inte känner till det sen innan. Och höra lite om vad som händer just nu och varför det riskeras att tas bort och så vidare. Det tar inte många sekunder, och jag tror verkligen att det kan göra skillnad. Så, nu kommer veckans avsnitt.
Passade mitt barn medan jag åt
det här lunch. Jag vill att du ska säga det här på podden.
Ah.
Så jag tänker, nu ska vi spela det. Jag tänker bara säga hej och välkomna till Okristat och säga vem det är du pratar med. Du lyssnar på mig, Asabia, och min syster Opokwa. Och vi har med oss en gäst idag. Rebecca, vill du presentera dig själv? Vem är du? Varför är du här?
Ja, jag heter Rebecca Svensson och är psykolog. Så jag är här idag för att vi ska prata om psykisk hälsa utifrån när man är gravid och när man är nybliven förälder. Och just nu jobbar jag på en vårdapp som heter Ella, där jag är ansvarig psykolog och också träffar patienter via video. Just för de här, alltså Ella är liksom en app för just de här utmaningarna i livet.
Mm. Har du mycket patienter? Är det många som hittar dit?
Just nu har jag mycket. Och jag tror att vi hade ju några lives tillsammans, du och jag. Och efter det så kickade det igång lite. Instagram är en väldigt bra reklampelare också.
Ja.
Så att jag har ett gäng nu.
Vad bra.
Och många, eller alla skulle jag säga, som jag träffar nu är på rätt ställe, tycker jag. De är liksom, det är bra att de är och träffar mig.
Vad bra. Mm. Alltså det kan det finns ju såklart fördelar med att vara face to face. Det kan man aldrig ta ifrån. Men det finns också många fördelar med att inte behöva lämna sitt hem. Och, alltså beroende på vart man bor i landet också, att det blir så tillgängligt.
Ja, och det som är kul, alltså det som är kul nu är att i början var det många från Stockholm. Nu är det faktiskt, jag träffar många från hela Sverige. Och jag tänker att så här, Ellas idé eller koncept är ju också att vi ska vara väldigt lättillgängliga för typ nyblivna föräldrar. Om man har en liten spädis, att man kanske inte kan ta sig riktigt. Och den får gärna vara med också under videomötet och sådär.
Okej. Okay. Mm. Du avråder inte från att ha med bebisen?
Nej, det får man bestämma lite själv. Men absolut inte. Alltså det är helt okej.
Mm.
Man kan sitta upp gruppen i sängen med sin lilla bebis.
Då blir det inte så himla stort steg att ta sig ut. Då ska man ordna barnvakt och lämna och kanske få ångest.
Men också, det känns ju också som att alla i alla fall i Stockholm har varit sjuka. Alltså man är väl inte så sugen då på att så här, ska jag gå iväg på liksom genom halva stan för att prata med en psykolog och mitt barn kan få RS på vägen och så ska jag få ännu mer dåligt samvete liksom.
Mm. Och på är förskräckt över att höra hur mycket, alltså våran familjechatt, jag ser att det poppar upp något nu, det står säkert om någon sjukdom. det är så mycket, alltså alla är liksom, vi är helt, jag vet inte vad. Det är så mycket sjukdom.
Mycket, alltså, Och just som du säger, när man har en liten bebis, att det kan vara så mycket rädsla kring det också, det här med RS. Och den är ju på ett sätt, den är ju befogad just nu också. Att
exakt.
Det finns mycket. Mm.
Opos bebis var på, låg inne när han var 3 veckor, va?
Ja, fy fan. Alltså det var katastrof. Oj, wow. Det var han förkyld. Han var bara förkyld. Ja. Men han var så liten att han fixade liksom inte det.
Han fixade det till slut.
Ja, han fixade det, men han blev ju helt sänkt och fick ligga inne i 4 dagar.
Ja.
Så det var ju inte något roligt.
Lilla skrutt.
Lilla skrutten. Men vi är jätteglada att du är här.
Jag är jätteglad att vara här.
Så du har varit med i någon podd tidigare, men det är typ poddpremiär. Vi låtsas att det är det.
Det kan man säga.
Jag tror att du kommer bli en återkommande gäst här. Jag vill det. Det finns många... frågor att ställa till dig. Behovet är stort, kan man säga.
Och det här är min hjärtefråga, ska jag också säga. Dels för att behovet är stort och för att jag har personlig erfarenhet av det här.
Ja, berätta om du vill.
Ja, men det kan jag göra. Jag fick ju min son då mitt i coronapandemin när det slog till. Så att för mig var det också så här, jag hade en tuff förlossning, en tuff start, blev väldigt sjuk och man blev väldigt isolerad också under pandemin. Så att,
fick du corona?
Nej.
Nej,
men jag drabbades av en förlossningsdepression och är liksom den här ganska klassiska patienten som inte sökte hjälp och tog mig igenom det själv och... Det gick ju bra, men jag insåg där och då att jag hade behövt, någon hade behövt fånga upp mig på ett annat sätt.
Var du psykolog redan då?
Ja,
det var jag. Det är ju ännu svårare säkert att söka hjälp på något sätt.
Det ställde till det lite, skulle jag ändå säga. Efter då, under föräldraledigheten, kände jag att nej, men det här är någonting jag vill jobba med. Jag vill hjälpa de här mammorna och liksom... Jag hoppas att, och papporna för den delen, eller föräldern. Jag tror att det kan vara en tillgång kanske att ändå ha varit i den här situationen. Om man har bearbetat det. Och liksom
verkligen. Det. Vilket, alltså du är ju jätteledsen att du behövde gå igenom det. Men nu kan du ju använda det för att hjälpa och ha en helt annan förståelse.
Ja, jag hoppas det. Och sen är jag ju egentligen, man skulle kunna säga att jag är barnpsykolog i grunden. Jag har jobbat... Ja, men nästan 10 år med barn framförallt och deras föräldrar. Så att jag tycker också att jag kan kanske fånga in det perspektivet och liksom stötta upp lite i de här frågorna kring bebis och lite kring anknytning och så. Så att det här är någonting jag verkligen brinner för. Så.
Kul, vad fint att ha dig här som sagt. Vi...
Ja, verkligen.
Har en massa vi ska prata om och vi har fått in massa lyssnarfrågor och grejer. Men Opo, först, jag vet inte hur mycket jag kommer ta med här från inledningen av ert snack. Men jag tyckte det var så fint. Du skrev till mig igår, tror jag att du messade mig och bara... vi var på ett jättetrevligt dramenställe i Portugal där du är nu under 6 månader. Du är hemma snart. Men att någon kvinna hade kommit fram till dig och bara... Ska jag hålla i Freddy, din lilla bebis, så att ni kan äta ostört? Och du sa ja till det. Och personen höll... i honom när ni käkade så att du fick äta liksom i fred. Jag tyckte det var så otroligt fint och kändes som något som, har det någonsin hänt i Sverige? Jag vet inte. Det känns otroligt osvenskt.
Helt otroligt.
Dels att fråga och dels att säga ja.
Det är exakt. Jag tror båda delar liksom inte händer särskilt ofta i Sverige, men det var ju liksom att jag satt med båda mina barn på ett litet ställe och det var liksom kö utanför för det var fler som ville käka. Och jag satt vid dörren och jag hade honom i knät och liksom försökte äta lite åt andra hållet så där. Och så liksom då gick hon från kön och var, så först när hon frågade, då blev jag också, alltså svensk som jag är, blev ju bara, va? Vad sa du?
Om man vill säga nej, eller instinkten är bara nej, det behövs inte.
Exakt, det är instinkt. Men också bara så här, jag blev också bara så, jag var helt oförberedd på frågan. Och sen så hon bara, nej men jag står bara i kön här. Ja. Och liksom, du sitter och äter och du har liksom båda dina barn. Så jag kan ju bara hålla honom medans. Jag bara, ha, okej. Okay. Jag bara, yeah, okej. Okay. Sure, sure, do that. Så gick hon liksom ut med honom. Och så sa liksom, och min dotter, hon var ju bara så här, hon bara, tänk om hon rövar bort honom. Jag bara, jag tror inte det faktiskt. Jag kan se henne här borta.
Ja, det hade varit
så, jag vet inte om han började kolla efter mig. Så hon kom in och så satt hon sig bara, det var en ensam plats. Hon var med ett sällskap, men det var en ensam plats som var bakom oss. Så satt hon bara där liksom tyst och pratade med honom. Och så, så typ, ja, fick jag äta klart och hjälpa min dotter. Och vi gick på toa och betalade. Och liksom allting bara var jättesmidigt. Sen så hon bara, yeah, I hope you have a great day. Och jag har själv en 11 månader så jag vet hur det kan vara. Och så
här, men bara gud vad härligt.
Jag bara, aha, okej.
Okay. Ja, mer sånt.
Jag måste pay it forward.
Men alltså jag tänker det är lite det vi kommer prata om idag också. Alltså det här med att liksom, ja men ensamheten och kanske att liksom våga ta hjälp av andra och att man också erbjuder sin hjälp på ett annat sätt. Så att det knyter ju verkligen an till mycket av det vi ska prata om idag.
Det är verkligen det jag tänkte, just att erbjuda, även om det inte, alltså våga erbjuda och våga ta emot. Jag tycker det var så jättefint och inspirerande och jag vill också bli bättre, just också göra så här till vem som helst, alltså ge
En
hjälpande hand till andra föräldrar.
När man ser att någon kämpar lite, absolut.
Innan vi sätter igång, vi ska som sagt, vi ska prata lite postpartum depression, lite oro och ångest under graviditet och kanske komma in lite på skuld och skam som nybliven förälder. Vi får se hur mycket vi hinner med. Men som sagt, jag tänker redan nu att jag kommer bjuda in dig igen här. Men innan dess, vi brukar alltid ge en liten shoutout till våran kurs. Vi har en kurs som man kan hitta på hypnokurs.se som är en förlossning- och postpartumförberedande kurs inspirerad av hypnobirthing. Förinspelad, webbaserad, är bra och omtyckt. Och friskvårdsbidraget gäller och så vidare. Ja, men den finns alla på hypnokurs.se, så då har jag sagt det. Rebecca, är det någonting du vill göra reklam för dig själv som när du ändå är här?
Ja, men alltså jag vill ju såklart göra reklam för Ella.
Ja.
Alltså appen Ella går att ladda ner på, vad säger man? App Store
till exempel, eller där appar finns på ens telefon, jag vet inte, det heter något annat.
Ja, där appar finns och där finns både psykolog, fysioterapeut och dietist.
Och priset är som patientavgift, eller
hur? Ja, alltså, vi har avtal med landstinget i regionen. Så att det är det. Och det finns även liksom träningspass och recept man kan ta del av kostnadsfritt och så. Så titta på den.
Svinbra. Oppo, vill du göra någon reklam för något?
Absolut ej.
Bra. Då så, ja men Rebecca, du har redan sagt, jag vill bara höra lite, du har sagt din personliga erfarenhet och det tycker jag var spännande att höra att du faktiskt har egen erfarenhet och det här var inte så himla länge sedan, du sa att du har en 3-åring.
Jag fyller snart 3.
Och på hur är du med, jag vet att du inte har haft någon postpartum depression men oro och ångest under graviditet eller jag vet att du har haft lite postpartum, eller? Jag vill sätta ord i munnen på det, hur har du känt?
Jag var ju orolig, alltså den här, alltså senaste graviditeten, då var jag ju ganska orolig. Alltså jag tänkte mycket på Mr. Borsen, kommer jag ihåg. Jag var mycket orolig, för första gången då var jag inte särskilt orolig alls, som jag kan minnas i alla fall. Men andra gången då var jag liksom bara så här, är allting okej, är allt okej, kände jag liksom med bebisen. Jag var liksom så otroligt lättad varje gång. Vi var på ultraljud eller man hörde hjärtljud att säga, okej, ja men det är lugnt liksom. Och det var ju väldigt, det tar ju liksom mycket energi och det tar ju också mycket av glädjen. Och sen så när han kom så var jag ju liksom, nej jag kan inte påstå att, alltså jag hade ju lite baby blues med första några dagar. Och sen så med andra, då var det nog mer att liksom, när det var klart, jag var jätteglad liksom den dagen. Men sen så var det som att liksom, allting sjönk. Och, men jag tror att det var också bara liksom, behövde bearbeta allt som jag hade varit med om. Det var ju liksom något jättestort. Och inte att jag gick runt och var ledsen. Men jag gick inte runt och var glad. Vilket jag kanske hade förväntat mig. Mm. Och det var nog
det känns som att du bearbetade det på ett normalt sätt. Det var att du var kanske lite omskakad bara där efter. Ja. Så här, vad är det som jag har varit med om? I hela exakt, förlossningen också och allting. Och, ja, precis så här.
Och det där tror jag man liksom ofta, så här, det där missar man ju ofta. Att det är ju liksom väldigt omtumlande. Och nu vet inte jag liksom hur det var för dig. Men att man kan bli extremt utmattad. Och liksom, man behöver landa i allt det här efteråt. Exakt. Och det är också så här helt normalt. Men det kan ju också vara väldigt tufft. Och bli nästan lite utmattad.
Och liksom även när allting, jag tror att liksom, jag tror man kanske förväntar sig att så här, när det inte har gått så bra. Men för mig gick allting alltså, precis som jag hade önskat och ville. Och jag är alltså i stunden men också nu är jättenöjd över hur det blev. Men det var ju ändå något, alltså det skakade ju mig från grunden liksom hela upplevelsen och det behövde bara få ta lite tid och där tror jag handlade mer om liksom att man har några typ av förväntningar om hur det ska kännas mer än någonting annat och sen så kommer jag ihåg att jag tror att det var väl dag 3 eller någonting så kom min barnmorska och så typ pratade vi om det och hon var bara så här: ja det är väl helt normalt att känna så. Och då kommer jag ihåg att liksom, efter det så var jag bara så här, ja, nej men nu känns det bättre. Alltså det var bara, jag behövde bara få ut mig och att någon sa att ja, allt är som det ska.
Mm. Och du var också så himla bra på att vara snäll mot dig själv. Jag vet inte om jag har sagt det till dig Rebecca, men på det, jag har pratat om hennes meal train, att hon var så här, att man ska komma med mat, tyckte jag var underbart. Men hon hade också gjort som en postpartum plan, alltså målbilder typ så här. Första timmarna, första dagarna, första veckorna, eller hur på? Så här, vad du hade önskat dig. Och då, typ första dagarna var det så här, inte... Hur många dagar sa du att du bara skulle vara hemma?
I 5 dagar så gick fem jag inte dagar utanför lägenheten. Hemma. Och om man känner mig så vet man att jag är väldigt mycket för att gå utanför min lägenhet. Så jag är väldigt mycket för att gå och göra grejer hela tiden. Mm. Så jag visste att det var också skulle vara en utmaning, men också något som jag kände att det här kommer vara bra för att kunna landa just. Att inte proppa på med mera intryck utan att våga bara vara i det som har hänt.
Liksom.
Och det var, jag är så himla tacksam att jag hade planerat det. För hade jag inte planerat det och skrivit ner det, då hade jag inte gjort det. Ja. Så är det.
Men så bra tycker jag. Och liksom, ja, det kommer vi säkert också komma in på idag. Men att planera lite innan och skriva ner. Och liksom känna så här också, vad är viktigt för mig? Alltså hur är jag som person? Vad behöver jag? För vissa är det ju tvärtom. Att det är liksom, jag måste gå ut efter en vecka. Liksom, och för att må bättre. Men superbra tips. Det här blir man inspirerad av.
Ja. Och som du också sa, alltså allting, det är ju inte som att det är något, att man ska klandra sig själv om man inte möter målen, men mer som så här påminnelse att i den där ändå så här dimman, dvalan man hamnar i, så kan det vara lätt att glömma allt det här som så här, jo men jag, det här vet jag att jag mår bra av, att ha det ner på papper bara, det tycker jag, verkligen. Det ska jag absolut göra om man hamnar i den situationen igen. Ja, för mig, jag tror under båda första trimesterna, båda graviditeter, så jag vet inte om jag varit så orolig, men däremot jag blev nedstämd och lite deppig och lite så här, ja men du vet, lite gråtig och lite, man känner som att endorfinerna är borta typ, att och med andra graviditeter kände jag igen det så väl, bara aha, just det, jag känner mig så här låg, jag tycker inte någonting känns kul, men jag tänkte ändå så här, jag kan ge det. Det går över efter typ vecka 16 eller någonting. Och att det inte som att jag inte kunde hantera min vardag. Men att det liksom är låg, kroppen jobbar på. Och man är lite illamående hela tiden. Jag har inte haft något stort problem med det, men jag kan bara tänka mig, eller jag kan knappt tänka mig. Min värsta mardröm är att ha hyperemesis. Jag kan verkligen förstå hur psykiskt påfrestande det måste vara. Mm. För bara att vara så här lite illamående hela tiden kan ta bort väldigt mycket av ens gnista.
Mm. Det är fruktansvärt. Jag har ett gäng patienter nu som har mycket, alltså, jag menar så här, konstant lite illamående. Så att det ändå begränsar deras vardag. Och det gör ju också att man typ inte tar sig ut. Man kanske liksom... Men man klarar liksom inte av det som man gjorde förut. Och man kanske är van att i alla fall motionera lite, träna lite. Mm. Och klarar inte det och mår liksom sämre i allt där. Och kan bara sitta hemma. Och kanske är sjukskriven också. Vilket man kanske behöver vara, tänker jag. Men det blir ju liksom en... Det här fysiska påverkar en ju psykiskt väldigt mycket.
Oh.
Jag tänker att... Det var ju också, alltså, som du sa nu, att du ändå tänkte så här att men jag håller, eller det kommer gå över.
Mm.
Det tycker jag är väldigt bra, som man också kan ge med till lyssnarna. Att så här, under till exempel en depression eller när man är nedstämd, då förlorar man ofta hoppet på att det kommer bli bra.
Mm.
Alltså man känner sig liksom väldigt fast i de här känslorna och känner att så, men det kommer aldrig gå över. Mm. Alltså jag vaknar upp imorgon igen och det är samma sak, jag känner på samma sätt. Men det där vill jag liksom ge med de som känner sig deppiga eller ledsna. Att så här, det finns hjälp att få, men det är också väldigt god prognos på liksom lindrig måttlig depression. Att det går ofta över och det blir ofta bättre.
Det kanske är något friskhetstecken då, att man har hoppet också.
Det är
att,
det.
Då är det inte så illa, om man ändå kan känna att nej, men det här kan
det är det, ge med absolut. Sig.
Mm. Ja, då ska vi se vad jag har här för frågor. Opa, hade du mer du ville säga om det här? Personliga erfarenheter?
Nej, inte de personliga erfarenheterna. Faktiskt.
Nej, har du någon fråga du vill ställa? Annars? Känns som att du har något
alltså,
att säga.
Jag tycker, nej, jag har inget. Eller, vet du vad, jag har faktiskt en på tungan. Men det är en fråga som vi har pratat om att vi ska ta upp. Det är just det här med att när man är väldigt orolig och om man kanske till och med är deppig under graviditeten. Att jag vet att jag själv kunde känna det. Att, och jag hoppas inte all den här liksom negativiteten som jag känner inombords. Men också liksom stressen och stresshormonerna som jag har inom mig. Att det ska påverka mitt barn negativt. Att det kunde bli, inte mycket men lite av en spiral. Att säga, nej men gud, nu kanske jag gör någonting som inte är optimalt för mitt barn. Som att jag skulle kunna liksom styra själv över hur jag känner. Det förstod jag ju också. Att det kan jag inte göra det som det är. Men liksom, vad säger man till någon som är orolig för det? Liksom, att man påverkar sitt barn negativt.
Om man har en bebis i magen. Just det, precis. Alltså, så här, jag brukar tänka så här att... Där kan man ju jobba ganska mycket med oron och försöka, alltså bland annat i terapi till exempel. Och då kan man ju jobba ganska mycket med stressnivån och försöka få ner den. Och där kan man ju prata kring att så här, men om inte vi liksom jobbar med det här och du försöker hitta de faktorerna som stressar dig. Och liksom att man försöker underlätta för den här föräldern då, eller den som ska bli förälder, då kommer kanske ditt barn påverkas till viss del av stresshormonet. Men sen kan man ju också lugna i att säga att det är liksom, jag tror du och jag pratade om det i en live, Asabia, att det är ofta det som man ser som påverkar, det är liksom ganska kraftig stresspåverkan och under en lång tid. Så att liksom om man nu då pratar kring det, då har man i alla fall liksom sökt hjälp och blivit uppmärksammad på det. För att man vill ju inte att, som du säger, att det ska bli en ond spiral, att man liksom går igång då, att så här oroar sig för att barnet kanske påverkas och så blir man ännu mer stressad av det. Så där får man försöka bryta det. Och hitta så här, hur kan jag varva ner och stressa mindre? Är det liksom jobbet som stressar? Eller får jag inte tillräckligt med sömn? Gör jag inte tillräckligt av det jag mår bra av? Och sen finns det olika strategier för att, vad ska man säga, liksom, jobba med den här oron. Man kan till exempel begränsa oron till så här orostunder. Det har man sett är ganska verksamt.
Berätta mer.
Jag ska säga också att det är en övningssak. Det är ganska svårt, men när man övar på det ett tag så går det ganska bra. Och då kan man göra så att man avsätter en tid när man känner att så här, ja, men okej, då är det en bra tid på dagen. Då kan jag avsätta ungefär 10 minuter till att bara oroa mig.
Ja, sönder och samman.
Ja. Så då kanske man liksom avsätter 10 minuter och får bara oroa sig hur mycket man vill. Och sen får man försöka öva på att släppa oron sen. Och det är skitsvårt i början. Men det är någonting man också kan jobba på i terapin. Och liksom följa upp då och stämma av hur det har gått. Och sen tänker jag också att ibland, för att jag vet, vi fick någon fråga, vi kanske kommer komma in på det. Ibland har man ju varit med om saker som gör att det är en reell oro. Alltså det är en oro som säger, ja men jag har varit med om det här, det kan hända igen. Till exempel ett missfall. Och ibland, där kan man ju också jobba med orostund, men där kan man också jobba med värsta tanken. Att exponera sig för oron. Okej, men vad är det värsta som kan hända? Att man liksom jobbar där, men i då terapi, att man liksom gör det väldigt strukturerat, men tänker hela vägen fullt ut.
Mm.
För att ibland kan det vara så att man kan släppa det då.
Mm.
Nu bara gick jag in på massa tips och råd, men det finns strategier för det här, och det är inte, det är väldigt vanligt med oro, såklart. Mm, när man är gravid.
Och just det där oro att någonting... Eller säg, vad är det vanligaste du ser? Vad brukar oron och ångesten ligga? Min tanke är att det ligger på barnet också. Att någonting ska hända barnet. Eller vad är det som...
Ja, alltså nu... De patienter jag träffar är faktiskt ganska oroade. De flesta jag träffar har redan ett barn.
Mm.
Så att många är faktiskt oroade för så här, livspusslet. Så här, hur ska jag orka? Hur ska jag klara det här? Så det är en oro. Och sen är det många som är oroliga för att bli deppiga.
Mm.
Men jag har funderat mycket på det här. Jag funderade på det idag. Och så här, det är många som är, tycker jag, som är oroliga. Som har mycket så här också prestationsångest. Att man vill liksom göra på rätt sätt. Man vill så gärna att det ska bli bra när man har fått sitt barn.
Mm.
Och kanske på ett visst sätt. Liksom. Och då försöker vi jobba med att... Så här, men, det kanske inte kommer bli riktigt som du har tänkt dig.
Sannolikt inte.
Nej,
man sannolikt vet inte hur det kommer bli. Ja.
Men sen finns det ju absolut de som oroar sig för det här med så här, men en oro för barnet. Att barnet inte mår bra. Och,
jag tänkte mest under graviditet och så tidig graviditet. Men såklart om man har fått barnet redan, då är det andra orosmoment.
Ja, nej men så är det ju absolut. Och där tänker jag så här, ibland kan det ju vara viktigt att så här, söka hjälp och kolla upp. Jag är ju inte läkare eller barnmorska, men ofta så kan man ju liksom jobba med den här oron och prata kring den och utforma strategier för att kunna hantera den bättre.
Mm.
För det är ju så att man har ju ett barn i magen under en ganska lång tid ändå, och det är ju supertufft att oroa sig hela graviditeten.
Verkligen.
För olika sätt. Sen är det olika från person till person, som sagt. Alltså har man varit med om någonting så kan ju det fastna lite.
Visst. Någonstans är det en balans med att man måste acceptera någonstans att det går faktiskt inte att kontrollera allt. Man kan inte heller ge några garantier, tyvärr. Man vill kunna säga att nej, men det kommer inte hända något. Sen så kan man ju prata om sannolikt, och för de allra flesta går det bra. Men man måste någonstans landa i en acceptans och men också en tillit i ens egen förmåga att kunna känna av om någonting är fel på riktigt eller inte.
Ja.
Men det kan ju oron och den här ångesten spela spratt med en. Alltså att man inte just kan känna in för att man hela tiden går och oroar sig.
Ja, alltså jag tänker oro och ångest, det är ju liksom, jag tänker så här, alla människor, det finns vissa människor som säger, jag har aldrig haft ångest, men jag tror inte det stämmer. Jag tänker så här, alla har vi varit oroliga och haft ångest. Och det är också så här en naturlig del av livet.
Mm.
Men är det så att du verkligen liksom ställer det till det och ger ett lidande, brukar jag säga. Alltså ger ett lidande i din vardag, så påverkar dig så pass mycket. Då behöver man stöd och hjälp i det liksom. Då kan man få det. För det är inte meningen. Jag tänker, när man oroar sig och ångest, det sätter sig ofta på kroppen också. Alltså man spänner sig, man kan få ont i magen, ont i nacken. Det är liksom, om man har det under en längre tid kan det påverka en väldigt mycket.
Men jag tycker det känns som en viktig grej ändå att ta upp. Att så här, ångest är också en del av livet. Man behöver inte vara livrädd för att man liksom inte mår bra hela tiden. Och jag vet att, alltså, jag hade ju inte så det var inte som att det hämmade mig i min vardag. Och att jag försökte ändå emellanåt tänka bara så här, ja men vet du vad, var bara i det här då? Nu kan du ha, även om jag inte visste det här med liksom att man skulle ha en ångesttid, att jag kunde ibland bara, men ha ångest nu då.
Mm.
Och bara liksom, vad är det? Och då gick det ju också oftast över, för att när man ska vara så här, ha aktiv ångest, då för mig i alla fall så var det ju som att så här, aha, okej. Okay. Så liksom alla ens scenarion så slutar ändå med att så här, ja men jag vet ju ändå inte. Det är vad det är.
Exakt, och det där är ju en väldigt bra...
lättare ju liksom. Nej, men ja, då, och då lättar det också.
Ja, det är en väldigt bra strategi som du också gjorde där. Att så här, för att ångesten är också, den går ju ofta som en kurva. Vi psykologer brukar ju prata om så här, ångestvåg och ångestlök. Att det är olika liksom, lager. Så den går ofta upp. När man liksom, har ångest så går den upp, 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 upp. Men alltid går den ner av sig själv. Och sen så ju mer man liksom utsätter sig för någonting som är jobbigt och får ångest, då blir det de här lagren, så att det liksom sjunker för varje gång. Och det är just det man kan jobba med när man utsätter sig för den värsta tanken, att exponera sig för.
Och också om man möter det på något sätt, att man inser att så här, jag kommer inte bli uppäten, utan om jag bara är det här istället för att hela tiden försöka putta bort det eller tänka det här är något fel, det här är något fel, då inser man också att så här, ja, eller ibland i alla fall, att så här, I mean, det tog inte över, utan det kom och det gick och sen kunde jag gå vidare. Så är det ju såklart inte för alla, men det kan vara värt att ha det med sig ibland, att det liksom också är normal variation att ha ångest.
Och alla kan ta med sig att ångest är inte farligt. Det är inte det. Det kan kännas, om man får en panikattack, det kan kännas som att man ska dö. Ni vet, folk åker in till akuten och det är ju förståeligt, men det är inte farligt. Ångest och oro är inte farligt. Men ibland kan man behöva lite hjälp att hantera det.
Visst.
Ska vi köra lite lyssnarfrågor? För vi har ganska många och vi har redan pratat i en halvtimme, sjukt nog. det är tiden går så himla fort alltid. En fråga här då. Hur vet man skillnaden på postpartumdepression och sömnbrist?
Den här frågan tycker jag var, den är bra och viktig. För just när man har fått en liten bebis, då har man ju ofta ganska svårt att sova. Eller man får liksom kanske inte den sömnen man behöver. Och jag tänker att jag brukar säga att alltså sömnbrist, eller så här, när man drabbas av en postpartumdepression, då är det ju liksom många faktorer som gör att man kan göra det. Man är lite, man har en ökad sårbarhet brukar man prata om. Till exempel någonting som man får då när man inte får sova. Man kanske inte får sova ordentligt, man kanske inte käkar ordentligt, man kommer inte ut i dagsljus. Och det är sådana saker som vi behöver för att fungera. Men jag skulle säga att sömnbrist har de allra flesta under första liksom, tiden med en liten bebis. Men det är när du börjar känna liksom, de här hopplöshetskänslorna. Kanske känner dig värdelös. Kanske känner att så här, okej, men jag kan inte somna alls. För jag ligger bara och grubblar på saker. Och att man har liksom också de här skuld- och skamkänslorna över att man är en dålig förälder. Men nedstämdheten, och då brukar man säga att den ska hålla i sig i 2 veckor eller mer då. Och då kan man börja fundera över, är det här någonting annat, kanske en sömnbrist? Förstår ni? Förklarar det skillnaden bra? Sömnbrist är ju kanske inte att man har den här nedstämdheten och att ingenting är liksom lustfyllt, utan då kan man ändå hitta kanske de här glimtarna i vardagen.
Och då blir det också bättre om man får faktiskt sova, så borde det också gå över, kan man tänka sig. Och det är väl en skillnad.
Precis. Bra tanke där. Det kan man ju testa faktiskt.
Om det går, precis.
Om det går.
Jag vill säga en grej med sömnen. Alltså där verkligen uppmuntrar också att inte stirra sig blind på tiden man sover, utan mer på måendet. För att det kan bli så himla psykande också om man jämför med hur man sov förut. För så kommer det inte bli. Och man kanske inte heller har, troligen har man inte det behovet heller. Sen har vi olika liksom resurser för att hantera liksom en mindre sömn. Vissa behöver kanske lika mycket som tidigare, men de flesta kan klara sig på lite mindre ett tag. Och att inte jämföra allt för mycket med förut, jag tänker. För då kan man hamna i en ond spiral. Jag pratar av egen erfarenhet här också. Att jag bara så här, om man går och längtar efter en hel natt sömn hela tiden, då kan man ju bli helt tokig.
Ja, man blir ju ofta lite tokig när det kommer till sömnen.
Ja, jag längtar. Jag längtar efter en gällasen fortfarande.
Jag mer kan jag säga.
Men alltså, jag tycker att många får också sömnproblem. Alltså när barnet väl börjar sova, att så här, då är man så, jag vet inte om ni känner igen det, men så var det för mig, att då var jag så van vid att bli väckt, så jag kunde liksom inte somna, för att då tänkte jag, men nu vaknar han snart.
Mm.
Men då brukar jag tänka så här, jag fick det tipset från en kompis, att så här, men när du vilar, även om man inte somnar, då är det också återhämtning.
Ja.
Och det tycker jag är så skönt.
Ja, det pratar vi mycket om också. Ja. Alltså det är väldigt bra att tänka så.
För då slipper man pressen på att man måste somna liksom.
Mm.
Så att, så kan man tänka lite. Att bara så här, lägga sig på soffan och bara chilla lite och kanske sluta ögonen och göra någon andningsövning. Det är superbra. Man behöver inte ens göra det. Men,
Jag tycker också det med sömn att att man förstår ändå hur viktigt det är, alltså för en som människa, alltså rent fysiskt är det jätteviktigt att få sömn också. Och att om man märker att så här, jag, kanske för att man är orolig eller liksom något annat, att man får liksom ingen sömn, att det är så viktigt att be om hjälp.
Ja.
Och det behöver ju inte vara så här, och ge bort ditt barn över natten, utan att man frågar en vän eller sin partner eller någon annan att så här, jag behöver kunna sova, och även om det är liksom att kanske att ni går ut i 2 timmar, så att jag inte fokuserar på liksom, lät barnet nu, vad händer, utan att, så här, att få vara lite ostörd. För ganska ofta, i alla fall min egen erfarenhet är att då när man väl la sig, då var det som i ett komatillstånd, alltså när alla drog och det var tyst och jag visste att så här, det är ingen i sängen. Då låg jag och jag somnade som en stock och liksom låg blixtstilla tills jag blev väckt. Och då var det som att min kropp bara såhär, nu är det djupsömn som gäller, vi tar vår chans. Och så var man bara liksom helt slocknad. Och 2 timmar kunde ju vara liksom, kunde ge mig energi för 2 veckor framöver.
Ja.
Men att det är så viktigt att man tar sömnbrist på allvar om man känner att man blir negativt påverkad av det, och att man ber om hjälp. Hela tiden be om hjälp.
Verkligen, verkligen. Ja, absolut. Be om hjälp om det går.
Om det går.
Mm. En annan fråga som flera ställde var hur man kan jobba preventivt under graviditeten för att minska risken för postpartum depression. Det, kanske, det går lite hand i hand med att du säger att många är oroliga just för att de ska drabbas av det.
Och det tycker jag är ganska... jag tycker att det är bra att man funderar på det, och framförallt tänker jag om man har varit deppig tidigare, för det ser man ju att de flesta, jag tror att det är 1/3 som man har sett i forskningen av alla förlossningsdepressioner, de börjar under graviditeten, och där tänker jag att det är så här oerhört viktigt att man, om man vill och liksom kan och har orken, att man med dela det, att så här, men jag känner mig lite deppig, att man säger det på MVC redan under liksom graviditeten, för där kan man ju faktiskt fånga upp och förebygga. Och hur kan man då förebygga? Ja, men man kan ju också fundera på om man har varit lite deppig tidigare, för då finns det en ökad risk för att drabbas av förlossningsdepression. Och jag ska också säga, jag säger förlossningsdepression och det är bara för att alla ska liksom förstå, men man brukar prata om postpartumdepression, och jag ska vara tydlig med att det behöver inte vara så att depressionen är kopplad till själva förlossningen, det behöver inte vara den, men det är efter att man har fått barn helt enkelt. Men hur kan man jobba preventivt då? Jo, men jag tänker så här, att man skulle kunna göra upp en liten plan för så här, men hur... vad mår jag bra av? Och hur kan jag liksom på något sätt vidmakthålla de beteendena? Alltså hur kan jag hålla kvar i de beteendena? Och sen så, precis som vi har varit inne på, man vet aldrig hur det blir när man får en liten bebis. Det kan vara så att man får en bebis som har kolik eller som är väldigt, som en high need baby, som gråter mycket, som behöver extremt mycket närhet. Men man kan göra så gott man kan i att förbereda. Och till exempel då göra en... plan att så här, men kanske efter 6 månader, då tänker jag att vi kanske ska gå på babysim till exempel. Så att man har en liten aktivitet i veckan, om man nu tycker det är kul. Man kan också planera in att försöka gå till öppna förskolan, för att liksom slippa den ensamheten och träffa andra nyblivna föräldrar. det är också superviktigt om man har en partner att prata kring det här. Att säga, ja, men jag har en oro för det här. För att kanske liksom bli deppig. Du vet att jag har varit deppig tidigare. Och hur kan vi hjälpa varandra? Vi vet att liksom, ja, men en riskfaktor är också att inte ha ett kontaktnät eller många närstående. Just för att man behöver det stödet under den här första liksom sårbara tiden. Och att så här, också, tänker jag så här, om man har någon, det här hade varit väldigt viktigt för mig och det känner jag att det kanske jag inte riktigt fick. Men om man har någon som man känner som är förälder och som man kanske vet, så, ja, men det var inte så superkul förlossning för den personen. Eller jag vet att ja, men hon eller han var lite deppig. Någon som kanske kan känna igen sig i det här och som kan stötta upp lite, att man kanske kan prata med den personen.
Mm.
För det kan underlätta väldigt mycket.
Någon som har varit med om en liknande situation menar du?
Ja.
Mm.
Precis, att man liksom får berätta om det här. För att det kan vara skönt att någon bekräftar den i också. Att så här, ja, men det här var tufft för dig den här första tiden. Och det är, liksom, det är inte konstigt att du mår så här. Men man kanske kan fundera lite över de faktorerna. Men också så här, vad kan jag göra för att må bra? Så här, små grejer. Det finns ju vissa som liksom säger så här, små grejer. Men gå och fixa naglarna eller bara så här... gå en så kort promenad med en kompis i ett fik själv, utan bebis. Man försöker hitta de här ljusglimtarna innan man hamnar i den här depressionen.
Mm.
Typ så. Det går att förebygga, man kan ju fånga upp det här. Och som psykolog brukar man jobba utifrån den... Jag jobbar med KBT, kognitiv beteendeterapi. Då jobbar man ofta med något som heter beteendeaktivering när man är deprimerad. Och det innebär att man... gör mer av det som gör en glad. Man aktiverar de här beteendena igen. Så att fundera kring det. Vad skulle liksom jag kunna göra?
Man kanske, låter kanske hemskt. Men, alltså man kan också behöva tvinga sig själv lite till att göra det nästan. För att man, det kan ju såklart vara svårt att få. Man kanske inte behöver invänta lusten till det.
Jättebra att du säger det. För att man har ju kanske ingen lust.
Mm.
Och då får man lite så här. Tvinga sig till att göra vissa saker. Och det är lite det jag jobbar med mina patienter i behandling med då. Att så här, men vi gör upp en plan. Det är klart att det ska kännas bra för dem. Men så här, nej men idag, hur ser planen ut idag? Men jag vill att du försöker gå ut utanför huset.
Mm.
En promenad runt huset med din bebis.
Mm.
Det kommer gå bra. Och så har vi det rutin att du försöker göra det varje dag den här veckan. Och så ökar vi på det lite. Och då är det kanske någonting som den här patienten har tyckt. Sett fram emot och går de här barnvagnspromenaderna och sådär. Och till slut kanske det blir så att man känner lite lycka i det. Ytterpytte, det kan ta ett tag. Men och försöka liksom, ja, men fundera över så här, men vad kan jag göra för att må bättre? Och göra en liten plan med sin partner. Och också ta upp det här på MVC, tänker jag.
Ja.
Typ så också bra att liksom förbereda sig redan innan. Jag tänker att även om man inte är jätteorolig för att bli deprimerad. Alltså det finns ju ett värde i att fundera på vad mår jag bra av. Och att göra det under graviditeten. För då mår man ju bra av liksom under graviditeten. Men att det kanske är lättare också att ta med sig de beteendena efteråt. Oavsett om man är deprimerad eller inte. För det kan ju också vara att man inte är deppig men... att man är bara så här, gud, hur ska jag göra någonting med barnet? Man, liksom, det är svårt att tänka riktigt klart första veckorna. Men har man med sig det här att så här, men det här, jag visste att det skulle kunna bli tufft. Och det var de här grejerna som jag mådde bra av. Och jag sa till mig själv att jag skulle göra dem efteråt. Ja. Då är det nog lättare, alltså det blir en mindre tröskel att komma över. Att också göra de här grejerna då, skulle jag tro.
Ja. Jo men absolut, precis. Och sen tänker jag också att man kan ju ta hjälp av sin partner där. Att så här, påminn mig om det här. Och stämma av med mig hur jag mår. Och så här, fråga inte bara en gång. Utan fråga flera gånger. För att det kan behövas. Och så här, jag vill också påminna alla om att var inte rädd för att söka hjälp. Alltså man känner ju mycket skuld och skam i det här. Att så här, ja men jag borde ju vara så glad nu. Jag har äntligen fått min bebis. Det är mitt fel att jag mår så här dåligt. Typiskt mig. Man slår ganska mycket på sig själv. Liksom.
Typiskt.
Och det var inte rädda. Det ska inte vara så. Alltså, sök hjälp. Det finns hjälp att få.
Vet du, nu, jag tycker vi kan avsluta det här avsnittet kanske uppå. Och så, du föreslog att vi fortsätter prata med Rebecca. Vi kör till, om du har tid att hänga kvar lite grann, Rebecca. Mm. Och så kör ett till avsnitt, lite kortare avsnitt med fler frågor. Vi har massa bra frågor som jag ändå vill hinna med. Bland annat lite mer, vill jag höra lite mer om det här med skuld och skam. Som jag vet att du liksom brinner lite extra för. Vi har en sån fråga här, hur man ska göra just för att hantera skulden när man känner att man inte orkar med. När man har en treåring, en 4 månader. Så jag la upp den på vår Instagram igår. Och jag fick så många svar. Med många som kände igen sig så mycket. I att så här, jag pallar inte. Och hur ska jag? Och skuldkänslorna på det. Så det tycker jag vi ska prata lite mer om. Också kring det här med postpartum depression. Och nedstämdhet hos partner. Kan vi ju prata lite om. Och hur man kan stötta en vän eller närstående som är väldigt orolig och ångest under graviditet eller efteråt. Mm. Så vi kan väl tacka för idag att ni har lyssnat. Mm. Så får ni hålla utkik efter nästa avsnitt tillsammans med Rebecca där vi svarar på flera av dessa frågorna.
Perfekt.
Är det bra, Opo? Eller vill du säga något mer? Okej, bra. Tack så jättemycket,
tack
Rebecca.
Tack så mycket.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.